Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Som predikotext idag har vi evangelietexten, den ordinarie evangelietexten för första söndagen efter påsk enligt den andra årgången. Från Johannes evangeliets 21 kapitel, de 14 första verserna. Sedan visade sig Jesus en gång till för lärjungarna. Det var vid Tiberiasjön och det gick till så här. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Nathanael från Kana i Galileen, Zebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till dem: "Jag går ut och fiskar." De andra sa: "Vi följer med dig." De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Jesus sa till dem: "Mina barn, har ni inget att äta?" De svarade: "Nej." Han sa: "Kasta ut nätet på höger sida om båten så ska ni få." De kastade ut nätet. Nu orkade de inte dra upp det för all fisken. Lärjungen som Jesus älskade sa då till Petrus: "Det är Herren." När Simon Petrus hörde att det var Herren drog han ytterplagget om sig, för han var inte klädd, och kastade sig i sjön. De andra lärjungarna kom efter i båten med fisknätet på släp. Det var inte långt från land, omkring 100 meter. När de kom i land fick de se en koleld och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem: "Bär hit av fisken som ni nyss fick." Simon Petrus steg i båten och drog upp nätet på land. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast de var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till dem: "Kom och ät." Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var den tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna efter att han hade uppstått från de döda. Amen. Gud, låt ditt ord oss lysa så att vi mörker ej må gå, men genom denna jämmerdal får vandra till din himmels sal. Amen. Johannes evangeliets 21 kapitel är ett slags efterskrift till Johannes evangeliet. Kapitel 20 avslutas med berättelsen om hur Jesus visade sig för lärjungarna efter sin uppståndelse, först på påskdagens kväll och sen en vecka senare när Thomas var med. Efter det följer en sammanfattning. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar, men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Visst är det här en fin sammanfattning av allt det Jesus gjorde. Det som Johannes berättar vill visa hur ordet syftar till att föda tro på Jesus som Messias, Guds son. Det är ingalunda så att de under som beskrivs skulle vara hinder för oss att tro på Jesus. Så har man ju framställt det ibland och tänkt att det blir lättare att kunna tro på Jesus om man skalar bort de här miraklerna som man inte kan förstå sig på. Man tänker att dagens upplysta människor behöver ha något som förnuftet kan fatta, men inte sånt som känns som sagor. Men detta ord är inget hinder för tro, utan det är ett vittnesbörd om hur stark Gud är, hur han kan göra vad han vill, hur Jesus som sann Gud kan göra vad han vill, också allt det underbara som Johannes har fått berätta om. Det här har skrivits för att vi ska tro. Också dagens berättelse är ett exempel på Jesu makalösa kraft att göra under. Då finns det sådana som menar att det sista kapitlet i Johannes evangeliet inte är skrivet av aposteln Johannes. Några tänker att det är skrivet av någon av hans lärjungar som har lagt in det efter Johannes text. Men vi har inga skäl att betvivla att det inte skulle vara Johannes själv som skrivit det som just en efterskrift. Och kapitlet avslutas också med en försäkran att det är den lärjunge som kallas lärjungen som Jesus älskade, som skrev det. Johannes framställer Jesu underverk som tecken. Det är något mer än mirakler. I varje tecken ingår en särskild undervisning. Så finns också i berättelsen om det underbara fiskafänget en fördjupande undervisning. Johannes skriver att det här var tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna efter sin uppståndelse. Vi var inne på det här uttryckssättet i predikan på annandagen och sa att det hellre borde stå detta var en tredje gång. Johannes har särskilt uppmärksammat tre viktiga tillfällen när Jesus visade sig för sina lärjungar. Och efter den tidens sätt att berätta kunde man ta sig friheten att välja ut sånt som var speciellt viktigt. Första gången när han visade sig var på påskdagens kväll, när Thomas inte var med. Andra gången var en vecka senare när Thomas inbjöds att röra vid hans sår. Och nu är det redan tredje gången, någon gång längre framåt och nu i ett scen i Genesarets sjö. Att den första uppenbarelsen inför kvinnorna inte är med förklaras lättast på det sättet att man använde inte kvinnor som vittnen i juridisk mening på den här tiden. Nu, vid det här tillfället vid Genesarets sjö, är också Thomas med och så Natanael, som troligen är den samme som också kallas Bartolomeus. Och två av lärjungarna nämns inte vid namn. Låt oss se lite på den här berättelsen och vi ska också jämföra den med en annan berättelse som liknar väldigt mycket. Nämligen den som Lukas ger om kallelsen av Petrus och Petrus fiskafänge i det femte kapitlet hos Lukas. Sen ska vi efter det tala om hur Jesus bjuder till måltid. Det här är en parallell till Petrus kallelse. Också där har man varit ute och fiskat i Tiberias sjö, alltså vid den sjö som också kallas Galileiska sjön eller Genesaret. Kanske var det precis samma plats. Tiberias var en romersk stad som hade grundats bara något tiotal år före det här och det dröjde ganska länge innan det blev ett allmänt namn på den här sjön. Också den gången var Johannes och hans bror Jakob med. Också då blev man helt utan fångst fast man fiskade hela natten. Också då fick man en överväldigande fångst. Det skedde efter att Jesus hade befallt dem att lägga ut på djupet sen det redan hade blivit ljus dag. I Lukas berättelse blir Petrus så överväldigad av Jesu makt att han faller ner och ber Jesus gå bort. Han känner sin synd i kontrasten mot Jesu makt och ära. Men Jesus visar inte bort honom. Han kallar honom att fiska människor. Nu den andra gången stadfäster Jesus sin kallelse mot bakgrunden av Petrus stora skam. Att han hade förnekat sin herre. För Petrus måste det ha varit en hård törn. Jesus hade kallat honom att följa honom. Nu hade han svikit. Men Jesus upprepar nu sin kallelse. I båda berättelserna säger Jesus att de ska lägga ut till höger om båten. Höger sida är ett begrepp som vi känner igen från Kristi himmelsfärd. När Jesus sätter sig på Guds högra sida. Höger sida står för maktutövning. Guds verkställande makt. Guds tjänare ska inte ifrågasätta utan lyda när chefen ger order. Vi ska inte heller planera och fundera på sånt som Gud har gett oss order om. Säger han höger sida, så är det som gäller. Johannes berättar att det var han som först kände igen Herren genom morgondiset. då när deras fångst visade sig vara så stor att de inte orkade dra upp näten. De hade inte känt igen honom när han frågade dem om de hade något att äta. Inte ens fast han använde det förtroliga tilltalet, mina barn. De hade inte ifrågasatt hans order att kasta ut på höger sida om båten. Och ingenting antyder att de skulle ha känt igen honom då. Men nu går det upp för Petrus vad det handlar om när kamraten säger: det är Herren. Det är ju samma under som förra gången. Nu kan han inte hejda sig. Nu måste han till honom. Han ger sig iväg i sjön. Och här har vi en lite underlig detalj. Det står att han tar på sig ytterplagget. Fiskarna hade inte annat än underkläderna på när de var ute och fiskade, men för Petrus var det otänkbart att han ska presentera sig för sin mästare utan att vara anständigt klädd med ytterplagget på. Det kan hända att det var en fiskarrock av något slag, för det här ordet så det används inte på andra ställen i Nya testamentet. I Lukas berättelse står det att näten höll på att gå sönder. Den risken finns i syndens värld att det som vi bygger upp kan gå upp i limningarna. Skörden var för stor för karlarna att hantera. Den mängd som Gud ger som skörd är omätlig och omåttlig jämfört med det som vi i vår klokhet försöker samla in. Två båtar blev överfulla. Här finns en detalj hos Johannes som överraskar. Man räknar fiskarna och man får det till 153 stycken. Det finns en uppgift från urkyrkans tid att antalet då kända fiskarter var just 153. Att fundera över vad talet kan betyda leder lätt till onödiga spekulationer. Men en sak vet vi. Antalet fiskar som ska dras hem i noten på den yttersta dagen är exakt det antal som Gud har bestämt. Ingen enda ska utebli. Och de fiskar som han då drar i land ska komma från alla folk och folkslag och tungomål. Att Johannes skriver att nätet inte gick sönder trots den enorma tyngden visar också hur Gud skyddar de sina och inte låter någon enda förgås som han har bestämt ska bli insamlad till honom. Så ska vi se hur Jesus bjuder till måltid. Det finns kvar en del detaljer som inte finns hos Lukas. Det första är att lärjungarna inte kände igen Jesus. Det kan ha berott på gryningsljuset. Men mera troligt är att det är en del av samma tendens som gällde alla lärjungar efter Jesu uppståndelse. Det var ett vittnesbörd om hur tröga och blinda de var att komma ihåg vad Jesus hade sagt dem i förväg. Så var det ju med Maria, som inte kände Jesus fast hon såg rakt på honom. Så var det med Emmausvandrarna, som gick med honom ett par timmar, men inte kände honom innan han bröt brödet vid deras måltid. Johannes kände igen Jesus när undret skedde. Han kom då ihåg att han hade varit med om samma sak en gång tidigare. Han visste att ett sådant under bara kunde göras av deras mästare. Sen har vi måltiden. Jesus hade gjort i ordning en grillplats. Där halstrade han nu fisk och gräddade bröd. De var tillsammans med honom medan han jobbade. Men de vågade inte fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren, men de var uppfyllda av förundran. Kanske var det något av samma förvirring som på förklaringsberget. En känsla av overklighet, någonting överjordiskt. De hade inte haft något att äta, men Jesus ordnade mat åt dem. Det var som när han mättade 5000 män med 5 bröd och 2 fiskar. Då Emmausvandrarna hade återvänt från sin bibelstudievandring med Jesus var de också omtöcknade och frågande. Hur är det möjligt? Han som just var död och begraven, hur kunde han vara här ibland oss? Är han verklig? Eller är han ett spöke, en gengångare? Den gången hade man fisk att erbjuda, och Jesus tog av fisken och åt. Då fick de se att han hade en verklig kropp. Han hade verkligen uppstått. Nu här på stranden äter han också med dem. Är det då så att han hade en kropp som var beroende av mat på samma sätt som tidigare? Vi börjar lätt ställa frågor som vi inte ska ställa. Han hade nu en kropp som kunde gå genom stängda dörrar. Han hade en förhärligad kropp. Han kunde försvinna och dyka upp på olika ställen på en gång. Sånt begriper vi inte. Paulus förebrår sina läsare i 1 Korintierbrevet 15. Nu kanske någon frågar, hur uppstår de döda? Vad har de för kropp när de kommer? Du oförståndige, det du sår får inte liv om det inte dör. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Ja, du oförståndige, måste du faktiskt ha reda på allt? Förstår du inte att det som kommit efter uppståndelsen är helt annorlunda än under vårt jordeliv? Den kropp som Jesus uppstod med hade inget behov av mat. Men ändå visar den samma kännetecken som den hade innan han dog. Han hade sår på sina händer och sår i sin sida. Och när Jesus har behov att dela måltid med oss så gör han det. Därför åt han med sina lärjungar, både i den stängda övre salen och vid Tiberias sjö. Precis lika lite kan vi fatta hur Jesus kan ge oss sin kropp och sitt blod att äta och dricka i nattvarden. För förnuftet är det helt orimligt. Vi kan bara följa den danske biskopen och psalmförfattaren Kingo när han beskriver nattvardens hemlighet. Hur detta sker, jag icke vet. Det är hans egen hemlighet. Den ej förstås med tankens makt. Det är mig nog vad Jesus sagt. Därför är vi på fel spår när vi försöker fundera ut hur det kan ha gått till. Därför ska vi nöja oss med att Jesus har sagt: detta är min kropp, detta är mitt blod. Vi ska inte fundera hur det kan vara det. Inte heller lärjungarna skulle fundera över hur han kunde bjuda dem på fisk och sa: kom och ät. De fick bara göra som han sa. Jesus vill lära oss i vår text att han försörjer lärjungarna inför deras uppdrag. Och han försörjer också oss. Det börjar med att han överbevisar oss att han är mäktig att göra under. Han gör precis de under som han själv bestämmer. Han gjorde inga under när fariseerna kom och begärde tecken och under. Han gav inte bröd och skådespel åt folket som de frågade efter. Han gjorde gott. Han botade sjuka. Han uppväckte döda. Allt det här gjorde han för att hjälpa. Inte för att briljera. Eller för att visa sig mäktig inför folkmassorna. Tvärtom, han förbjöd dem som hade blivit botade att berätta vad de hade varit med om. Jesus visade sig inte efter sin uppståndelse inför Pilatus, eller inför Kaifas eller Herodes, eller inför stora skaror människor i Jerusalem. Han visade sig för det lilla fåtal lärjungar som han hade kallat. Inför sina lärjungar visade han sin makt och sin omsorg genom att ge dem att äta. Han gav dem kraft, precis den kraft de skulle behöva för att kunna gå ut i världen och predika evangelium. Det är nämligen genom evangeliets predikan som de största undren sker. När ett litet barn döps ser vi knappt någonting alls, annat än möjligen skrik och gråt. Men evangeliet säger oss att det sker ett stort under, det största av alla, att en människa blir fri från slaveriet under döden och djävulen och blir ett Guds barn. Det är omöjligt för en människa att börja tro. Lika omöjligt är det att fatta det här undret, att förstå det med vårt förstånd. Men genom sitt ord skapar Gud tron där ingen förutsättning finns. Precis som Jesaja säger om Jesus. Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. I torr jord kan ingenting växa. Det måste alltid finnas lite vatten, det vet alla som i dessa tider ställer till vårsådd och planteringar. Men Jesus sköt upp ur torr jord. Han är själv ett under. Och precis på samma sätt gror livet i en andligt död människa när den helige ande kommer till henne genom ordet och sakramentet. Och precis lika lite frågar han efter vår kraft när han har kallat oss till tjänst. Det är han som ger kraften. Och vi behöver inte räkna fiskarna. Det är inte vår sak. Det är inte vår ära om det blir fruktar av vår predikan. Så får vi gå vidare i samma förundran som Jesu lärjungar och föra ut hans levande ord till välsignelse för dagar som kommer. Vi får äta tillsammans med honom utan att fråga vem han är. Vi förstår att han är Herren. Dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Amen. Tack Jesus för att du har visat oss din makt i ditt ord och i dina sakrament. Hjälp oss att ta vara på det och äta av det till evig välsignelse. Amen.